Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Du, ja? Fan vad roligt att ha det här.
Jaha, det har vi inte sett ännu.
Nej, för Hanif och jag har ju växt upp med dig. Och Ashkan också.
Ja, okej.
Omar kom hit för något år sedan bara.
Ja, okej.
Du heter ju Stefan Sauk, men jag tänker att du är Carl Hamilton.
All right, okej. Ja, ja. Jo, det är många som säger det. Den enda riktiga.
Ja, du är den riktiga ju.
Finns det flera som har spelat en roll?
Ja, ja, Persbrandt. Persbrandt och Stellan Skarsgård.
Har Skarsgård spelat?
Ja, ja, han gjorde den första. Det var egentligen jag som skulle göra den första Hamilton. Därför att Jan Guillou ringde mig när han hade skrivit boken och sa att jag håller på att skriva en bok som handlar om en svensk hjälte som är en blandning mellan en greve och den här polisinspektören Hell som jag spelade i en gammal film som heter I lagens namn. Och jag vill att du ska spela den rollen. Boken heter Coq Rouge. Och figuren heter Carl Gustav Gilbert Hamilton. Okej, okay, wow. Ja, ja, visst, skicka boken. Han gjorde det, jag läste den och tyckte, wow, shit, det här är pojkdröm. Det vill man göra. Men så gick det tid. Och sen så visste jag att det där var på G och att det var på skarpt, det var allvar och så vidare. Men sen fick jag ett erbjudande från Sveriges Television att göra en tv-serie som heter Svarta cirkeln. 5 timmar, huvudroll, jättebra manus, jättespännande historia och allting. Och då ringde jag upp det här filmbolaget som jag visste höll på med att göra, arbeta med projektet Coq Rouge då. Och sa att nu kommer jag låsa upp mig här så att de har frågat mig från SVT om en grej. Så att jag vill bara att ni ska veta det. Jag vet inte hur ni ligger till i tid. Nej, för fan! Stopp! Du får inte Nej! Och så bad de mig vänta med att skriva på för SVT, vilket jag gjorde en vecka och en vecka till och en vecka till och en vecka till. För de ville ha ihop budgeten först innan de kunde signa upp mig så att säga för Coq Rouge. Och då,
får jag bara ställa en dum fråga?
Vänta, får jag bara göra klart det här så ska du få ställa alla frågor du vill i hela världen. Hur dumma de än är. Jag vill bara slutföra.
Ja, okej.
Det slutade med att jag var tvungen att säga till filmbolaget då som skulle göra Coq Rouge att sorry, jag måste skriva på det här. Jag kan liksom inte säga nej till det här. Annars måste ni signa upp mig och garantera det. Okej. Okay. Fuck. Vem tycker du ska spela Hamilton då? Om inte du ska göra det. Ta en okänd, sa jag. Då föreslog de Stellan Skarsgård eller Thomas Pontén. Ingen av dem är okända. Men ja, på den vägen är det. Sen blev det Vendetta med Micke Hofström som var en regissör som gjorde ett mycket, mycket bättre arbete tycker jag än de andra. Okej.
Okay. Jag har ändå en fråga. Alltså det här med budget, ja, och film.
Ja.
Alltså jag förstår att det kostar. Jag fattar inte hur går det där med budgeten ihop? Vart får man den där budgeten ifrån? Varför allt den där med kostar? Jag har förstått att det är väldigt dyrt att göra film.
Det kan vara jävligt dyrt att göra film. Man kan göra film, man kan göra det som vi kallar för Tupamaros-film också. Nej, men typ man kan göra grillafilm också, så att säga. Sopa ihop ett gäng grabbar, tjejer, människor, vad de nu kallar sig själva, och om de är duktiga på det de gör så kan man göra någonting. Om man har ett bra manus så kan man, och bra skådisar,
ja, man kan bara köra.
Vi gjorde till exempel en film som heter Videomannen på 3 veckor. Mm-hmm. För en spotloska, helt på egna pengar. Vi skådisar jobbade på Speck, som det heter. Christian A. Söderström heter han, i Göteborg, gjorde det. Det är en fantastisk film. Lena Eriksson fick Tupamaros var en gerilla som jobbade undercover i vad jobbade den någonstans, Tupamaros?
Det är en marxistisk gerilla från Uruguay, 60-talet.
Så var det, ja. Men vi kan skita i den marxistiska, för jag är inte så inne på den.
Nej, jag har inte fått den bilden av dig heller, att du är inte en typisk marxist.
Nej, inte typisk. Nej. Jag håller med vänstern i många frågor. Men,
som vad? Men,
ja, till exempel, jag tycker till exempel att ett samhälle, om vi backar nu, låt säga 15-20 år, då hade jag långa diskussioner med en granne till mig som är väldigt kunnig vad det gäller samhällsbygge. Han har varit hög chef i många, många sammanhang. Och vi snackade om det där och sa att, jag menar, så mycket snack om bidrag och hit och dit och fram och tillbaka, men ett samhälle har råd, vi i Sverige har råd att bära, det är ungefär 10% som behöver, verkligen behöver stöd, hjälp. Det kan vara av olika skäl, det kan vara av psykiska skäl, det kan vara fysiska skäl, man kan vara sjuk, man kan ha drabbats av en olycka, man kan vara, you name it, det finns en mängd olika skäl. Och ett värdigt samhälle ska ha råd att ta hand om de svaga som behöver hjälp, annars är det inget värdigt samhälle, punkt slut. Och det har vi haft råd med, ska jag säga, för att nu har vi såna enorma kostnader för en massa saker som vi har, därför vi har klantat till det med energipolitik och framförallt det. Och en mängd saker. Så att,
har du alltid varit samhällsintresserad?
Jag har alltid varit väldigt engagerad i... Ja, jag är ensam barn. Jag föddes 10:10 på dagen här på Söder 1955. De flesta barn kom ju klockan mellan 5 och 7 på morgonen. Så att det var 2 saker som var slut när jag kom. Tålamod och ekonomiskt sinne. Så att jag har inget tålamod. Men sen jag har alltid varit ett ensam barn. Ganska ensam när jag var liten också. Mina föräldrar skilde sig, som jag berättade, när jag var 13. På min inrådan dessutom. Och det var ingen rolig, det var inte så kul sådär, va. Jag hade inte så kul som barn. Men så jag hittade på att leka mycket själv och sådär. Men jag hade kompisar också. Sen så vände det här någon gång i 6:an, 7:an, 8:an, 9:an. Men jag har alltid varit, jag var ganska liten och späd också, sådär, och tyckte inte om våld och var jävligt känslig sådär, så att jag har alltid strävat och slitit med någon slags överkänslighet, det vill säga jag känner av vad som är bakom ytan. Jag menar, om jag tittar på er till exempel här, som, nu är jag så pass gammal och luttrad, va, så att I can take it. Det är liksom människor, nu säger jag inte att ni gör det, men man möter ofta människor som liksom har en, ja men tjena, hej, hur är läget? Med iskalla ögon, smiling face, och man känner att de är ute efter någonting. Och den här personen gillar inte mig. Jag känner alltså vad som är på baksidan, vad som är bakom masken, vad som är bakom den sociala fasaden. Och så har jag reagerat på det som är bakom, det vill säga det som är egentligen på riktigt. Och det kan man ju inte göra i ett samhälle idag. Det går ju inte, för då blir man ju en konstig människa.
Ja, det blir väldigt fel. Det
kan bli jävligt fel. Så det har varit svårt för mig att hantera det där. Jag har haft kämpigt med det. Jag trivdes till exempel aldrig att jobba på de här stora teatrarna. Jag jobbade både på Dramaten, Stadsteatern i Stockholm, Stadsteatern i Göteborg. Sen efterhand har jag gått in som en liksom lite stjärna sådär, och gjort någon roll på Malmö Operan och lite sådär. Och då kom man med en helt annan position. Så då kan man liksom, och även på Göteborgs Stadsteater, då är det en annan grej. Men när man liksom är i början av sin yrkeskarriär, kan man ju använda, så blir det lite körigt sådär, va. Men jag har alltid Jag har alltid liksom stuckit ut hakan och reagerat på det jag tycker är galet och det jag tycker är fel. Och det började jag med redan innan jag slutade teaterhögskolan. Det började jag med redan på skolan, så att säga. Så att jag, ja, ett engagemang, ja.
Men jag har ju växt upp med Lori bland annat.
Lori, ja, precis.
Yrol.
Just det.
Jag roade mig med att gå in på Öppet arkiv häromdagen och kolla de här gamla avsnitten.
Mm.
Fan vad roliga de är.
Ja, de är
alltså
galna.
De håller än idag.
En del är ju tidsmarkörer på när man snackar om AIDS till exempel. Och vi snackar om vapen, Bengt Gustafsson där som var ÖB ett tag.
Mm.
Men de håller, absolut. Ja. Och det där...
Om man jämför det du gjorde då med om man skulle göra liknande idag. Vad tror du skillnaden skulle vara?
Det är en enorm skillnad därför att man måste komma ihåg en sak. Det kulturella taket för vad du får säga och inte får säga i Sverige har under alla dessa år sjunkit enormt. Så att det var ganska fritt där uppe. Vi sa ju saker som även då blev kontroversiella. Vi hade någon invandrarspray till exempel.
Ja, det var den jag såg. Ja,
men den gjordes i ett inslag som jag inte var inblandad i. Som hette Kanal C, som var så att säga satirisk reklam.
Invandrarspray, vad är det för något?
Ja, alltså, den hette All skit försvinner. Nu ser jag. Jag sitter bara invandrare och gammal arslet av sig. Alltså, det är friare med, alltså ni har ju humor i behåll och kan garva åt det här, va? Men det var Lena Endre som då stod och utanför en så kommer en svart snubbe gå förbi, så som var han borta. All skit försvinner.
Oh shit.
Och alltså, den där
klippet, jag tänkte aldrig flyga idag. Wow.
Ja.
Fick ni mycket skit för den?
Ja, det var snack om den och den var nog uppe och blev anmäld, tror jag, men du vet, skulle du göra det där idag?
Vad skulle hända då?
Ja, för det första, ingen skulle ens våga tänka tanken på att göra det.
Mm.
Därför att skulle de göra det så skulle de bli cancellerade för all framtid och satta i frysboxen och själv dö när de sitter och gnager på tummen och undrar vad fan hände. Därför att hela det kulturella Sverige har ju liksom följt med. Jag menar, egentligen tycker jag så här att de som sysslar med kultur, konst och kultur, måste ställa sig åtminstone med ena foten utanför och betrakta det samhälle vi lever i för att sen kommentera. Sen kan man ju bara måla för att man vill göra vackra saker, och det är ingen värdering alls i det, utan det är fantastiskt. Konst är konst, det kan vara vad som helst, men om inte de som jobbar med kultur, skådespeleri, regi, dramatik, you name it, allting. Om de inte kan ställas utanför och titta med klar blick utan ideologiska glasögon på näbben och vara narren i kungens öra som säger sanningen. Jag menar, då har vi ett problem, och det är därför vi har ett problem i Sverige också.
Men...
Vi kan ju inte hantera någonting längre därför att vi har en skrikande flock som är en megafon för det narrativ som man ska ha om man är rätt trogen, vad det nu är för någonting, om du förstår vad jag menar. Man ska vara mänsklig, som man säger. Vem fan vill inte vara mänsklig? Det är inte det handlar om. Det handlar om en jävla massa andra saker. Det handlar om, wow. Så att det kulturella taket har ju sjunkit, så att idag kan man inte göra såna här saker. Vi försöker lite grann, jag och några till, på sociala medier, men inte. Vi har, många säger också att man ska göra om det där. Kan du inte göra det med tillfället i avbrott igen? Det går ju inte att göra om, därför då skulle man konkurrera med sig själv, mm, med någonting som har fått lite kultstämpel sådär. Men det är fortfarande samma hjärna, det är samma blick som tittar på världen idag som tittar då. Min hjärna, jag har inte förändrats. Alltså inte annat än att jag har skaffat mer erfarenhet, skaffat mer kunskap, andra perspektiv. Men synen är fortfarande densamma. Jag har inte ändrats politiskt ett dugg, om man nu ska säga det. Vilket jag är liksom en fritt svävande molekyl där. För mig att titta på det politiska smörgåsbordet, det är som att se massa maträtter som liksom, nej, inte den. Ja, den, nej, inte den heller. Alltså, nej, det är inget av det här egentligen. Jag vill inte ha något av det här egentligen. Ja, men hade Sverige haft en socialdemokrati som man har i Finland till exempel, då hade det varit mycket lättare. Men nu har vi inte det.
Det här narrativet du pratar om, det här medmänsklighet och alla de här orden. Och jag tänker på den här blicken du berättade nyss. Den här iskalla ögonen med det här fake-smilet.
Ja, ja.
Det är det ansiktet jag ser framför mig så fort jag hör ord som medmänsklighet och tomma ord som inte betyder
exakt.
Någonting.
Exakt, det betyder ingenting.
Finns det vissa aspekter av samhället, olika forum i samhället eller geografiska delar av samhället där du har stött på mer av den här masken jämfört med andra?
I kulturens värld. I min värld. Där är den ju liksom standard.
Var det så förr också när ni gjorde de här?
Ja, och nej, inte på samma sätt. Det har blivit, alltså, vi har på något sätt sakta men säkert utan att veta om det, egentligen utan att tänka efter, lagt på en censur på oss själva. Att man ska tänka på ett visst sätt, du ska vara på ett visst sätt. För att vi människor, vi är biologiska varelser, vi kan liksom inte komma ifrån det. Jag menar, bara att säga det idag kan ju vara som att skita i blåskåpet. Mm. Men vi kommer liksom inte ifrån det. Och drabbas vi av en hård, tuff sjukdom, ja, då går vi till sjukhuset och då är det biologin som gäller och biokemin som gäller. Och då är det liksom, då är vi biologiska varelser lika förbannat liksom. Så att vi är det, vi kan liksom inte komma ifrån det. Om man inte tror på Gud och tror att man ramlar ner eller liksom att människan blev skapad av farbror, en farbror i himlen med skägg, så får man nog, vi är en del av djurriket, alltså homo sapiens sapiens, vi räknas till flocken människoaper, primater, vi är den högst utvecklade av hela det gänget. Vi delas också in i gruppen däggdjur, det vill säga vi diar, vi ammar våra barn, vi föder inte ägg, vi lägger inte ägg, vi är människor. Vi är inte amöber heller, även om jag tycker att väldigt många av oss är jävligt ryggradslösa. Men så är det. Vad var frågan?
Jag vet inte, men på tal om just amning och biologin gäller på sjukhuset.
Ja, jag såg det.
Och du har sett Region Värmlands.
Jag fick den i Värmland.
Reklamkampanj.
Jo då. En sockerbagare, hen bor i staden. Hen bakar skapakor mest hela dagen. Hen bakar stora, hen bakar små. På fullt allvar i Örebro.
Aha, nej,
fick föräldrarna en ny text.
Nej.
Jo, det är på fullt nej. Allvar. Det är på fullt allvar.
Men kan du beskriva lite?
Ja, det är en bild från Region Värmland. Och jag trodde ju det var satir, att någon har gjort det på skämt. Så jag var ju tvungen att gå in på deras officiella Instagram.
Ja.
Men då är det alltså en bild på en sjuksköterska i slöja som talar till ett par som precis fått ett barn. Där du har en mamma som är svart och så har du mellan som bär på barnet som håller på att ammar från bröstet, och sen mellan den här sjuksköterskan och mamman så sitter en tredje karaktär med otydligt kön men väldigt manliga axlar och manligt ansikte men med bröst, och som pumpar mjölk ur sina bröst
med en bröstpump.
Ja, med en bröstpump, och så är det en text om vad de kallar för, ja, men att det finns normer och vi bryr oss.
Hon ställer en fråga, hon är slöja.
Just det, vem är det som ska amma? Frågar hon i slöja. Är det mannen med bröst som har en bröstpump eller kvinnan som bär på barnet?
Är det mannen? Eller kan den där...
Tydligen kan den här mannen som har hormonellt fått fram... Va?
Är inte det där en kvinna?
Nej.
Är inte var ett lesbiskt
den
par?
Som har jo, det kan vara ett lesbiskt par, men den i mitten har inte född som kvinna i alla fall. Som biologisk kvinna. Det är ju hela poängen. Så de vill ju inkludera. Och så tänker jag... Jag har inget emot att du vill byta kön när du är vuxen. Jag lägger mig inte i det. Jag har inga värderingsproblem med det whatsoever.
Nej.
Men om det här ska handla om inkludering. Du exkluderar 99,9% av alla människor som någonsin gått på den här planeten.
Mm.
Med en sån här affisch. Som kallas för samamning.
På vilket sätt exkluderar man?
Samamning.
Ja, men hur många scenarios i universum kommer se ut så här?
Okay, but I will have a bit of a deviating opinion on this, which is a bit maybe surprising to some. I think people are way too disturbed about this. Because here, it's obviously like this person who's sitting in the middle is a biological woman.
Är det?
Yes. It is either a trans man who is a biological woman, or a lesbian woman. Okay?
Men ser du inte
just
bara att vi undrar, är det? För att vi vet ju inte vad Region Värmland försöker säga oss. De säger att det kan vara en man.
Yes and no. De säger inte att det kan vara en biologisk man. Because everybody knows that this is not possible really. But at the same time, I think even if it's like unnatural, so to speak, if we have gotten to a degree of technological advancement, that perhaps a lesbian couple, both like one of them can be igångsatt när det gäller amning, who didn't give birth to the child. I have nothing against that. And
det har inte jag heller. Jag har inget emot samkönade par som skaffar barn heller.
No, not this. Like, I have no problem with them trying to advertise that for lesbian couples, for example, the one who didn't like give birth to the child can breastfeed. For example.
Jag är med. Det är jättebra att man visar för invånarna att är ni ett lesbiskt par och båda vill amma, great, vi hjälper er. Varför måste sjuksköterskan också råka vara muslim i den här bilden?
Det är det därför som de är det mest. Är
de vill trycka in varenda grej som man vet det finns någon sorts fobi mot, och så trycker man in det i en enda bild och resultatet blir bara ännu mer
jag
fobi.
Jag skulle säga att det gör det bilden mer overklig, för om en kvinna i slöja kommer in
den
och
första,
ser det.
Exakt.
Det första
hon skulle säga är, vad fan är det som pågår här?
Det är sant.
Men om jag får vara lite normkritisk, Ashkan.
Ja, varsågod.
När du beskrev de här karaktärerna, du pratade om en sjuksköterska i slöja, och så pratade du om den här mamman som födde barn. Du lägger epiteten att hon är svart.
Ja.
Och jag tror, det är min, jag tror att de här...
Man får inte säga svart.
Nej, du får säga svart, men...
Jag skulle bara beskriva bilden.
Nej, du får inte
bilden.
Säga svart. Jag fast får inte beställa en svart kaffe på Södermalm. På riktigt, jag skojar inte.
Nej, på riktigt.
Nej, på riktigt. Jag skojar inte.
Svart måste du kunna få säga.
Nej.
Jo.
Nej.
Vad säger man då?
En person som jobbar på en hipp restaurang och deli på Söder, som butikschef, blev rättad av sin personal när hon sa, vill du ha svart kaffe? Säg inte svart. Förlåt? Nej, man säger inte svart. Det är rasifierande. Nej, vad ska man säga då? Bryggkaffe.
Åh nej.
Detta är på riktigt.
Fast det där
detta
är en person som inte har gått rätt skola. Jag jobbar med svarta personer, och till svarta personer säger man definitivt att man är svart.
Ja.
Du säger inte mulatt, du säger inte brun, du säger,
och du säger inte mörkhyad, för då låter det som att någonting är fel.
Ja, nej.
Men nu handlar det ju inte om vad svarta människor vill och inte vill. Det handlar om vad en vit
Okay. Är det här ett politiskt samtalsforum jag är på, eller är jag här som gäst för att ni är nyfikna på mig?
Vi är nyfikna på
dig. Ordningsfråga.
Ja, vi är nyfikna på dig. Men vi...
Then use me properly.
Att du har fortsatt med samhällsengagemanget och nu har du den här valfläsk.
Veckans valfläsk.
Veckans valfläsk, som jag tycker är fantastiskt roligt.
Mm.
Är det för din egen sinnesbruk, eller tycker du att det är roligt, eller någon slags terapi för dig själv för att kunna gå igenom samtiden? Varför har du den?
Nej, men egentligen så vill man ju, vad jag egentligen vill ju hålla, alltså jag tycker det är lite grann också en kulturens skyldighet faktiskt. Att hålla upp en spegel mot samtiden och säga, är det här bra? Är det här dåligt? Varför håller vi på så här? Och det vill jag göra, för att det är, och det finns väldigt mycket att hålla upp en spegel mot idag, tycker jag. Så att jag har ju hållit på och sprattat lite grann, och det är egentligen helt tanklöst kan man säga på ett sätt, men å andra sidan sätt är det väldigt genomtänkt. Men det fanns ju ingen plan med det, att jag började lägga ut saker på en Facebook-sida, på en YouTube-kanal, utan det var att jag snedde till på Daniel Heldén här.
Exakt. Det var exakt det jag
2018, tänkte. Ja. Våren 2018, och körde runt i Stockholm och en kompis filmade, och så sa vi lite saker om det här med vansinnet i att vi ska cykla arslet.
Det är en fantastisk rött, video.
Liksom. Ja, men den är det är dags att göra en till trafikvideo faktiskt.
Men förlåt, vad var det du störde på Daniel?
Att man, för mig är det så dumt liksom att Vi lever ju i en blöt lovikavante 8 månader om året, och sen är det några månader där det är snö, is och vinter, och sen har vi några månader på sommaren när det är cykelväder. Men nej, då ska vi bygga cykelbanor, uppvärmda eluppvärmda cykelbanor för miljarder, och tränga bort bilarna och tränga bort så att det liksom, vi inte kommer fram med bilar, vi som kör bil. Alla kan inte cykla, alla vill inte cykla, och det finns en mängd saker, men de ska jag inte säga här. För att de ska ut på ett annat ställe som är alltså chockerande i vad man, hur man tänker från det miljöpartistiska hållet när det gäller biltrafik och Stockholm och transporter och Stockholm. För det är en bomb alltså. Men det, snart är det ju ingenting, är ju bomber längre i Sverige, inte ens riktiga bomber. Det liksom bara passerar och så tuffar man på som vanligt. Det är när man stänger av tvn, då kommer folk bli vansinniga.
Men du la ut den här klippet på...
Jag la ut den här på för vi åkte runt och plötsligt hade vi 50 minuter material. Så att Jocke, fan det här går inte. Kan inte vi försöka klippa ner det här? Och då lyckades jag klippa ner det till 11 minuter. Mm. Och då tänkte jag, fan det är för långt. 11 minuter är alldeles för långt. Så att jag fick ligga kvar på skrivbordet på datorn. Sen skulle jag åka ner till Toscana, Italien på sommaren 2018. Och,
du cyklade dit?
Jag cyklade inte lite, jag flög dit faktiskt. Och skulle jobba lite och sådär. Och jag tyckte, fan jag lägger upp den där på min Facebook-sida, den officiella Facebook-sidan, så får den ligga där. Får vi se vad som händer? Ja. Jag vet inte.
Och vad tänkte du? Vad tänkte du att du skulle få för reaktioner?
Jag tänkte ingenting, jag bara slängde upp den. Fuck it. Jag liksom bara på skoj. Och så stack jag, och sen ett dygn senare tittade jag och nu får det hända någonting. 135 000 visningar på ett dygn. Mm. What? Och då tänkte jag, vad fan är det här? Jag måste göra en till så jag kan vara lite mer nyanserad. Liksom. Och på den vägen var det. Sen fortsatte det så. Jag reagerade på någonting på radion och då gjorde jag en grej av det. Jag bara slängde upp sådär. Bara...
Men när jag såg det här klippet, Det finns ju flera lager, som Navid Modiri brukar säga. Det ena är ju den här kritiken mot Miljöpartiet och Daniel Hildén. Men sen var det också en annan sida. Det är att Stefan Sauk, som en etablerad seriös skådespelare, spyr galla över politiker på det sättet. Jag har inte sett någon annan göra det. Och jag hade så svårt att kunna liksom koda det. Liksom, hur ska jag förhålla mig till den här videoklippet? Det var ju chockande på flera sätt.
Ja, jo, det var chockande. Det var ju flera i kulturbranschen som också blev chockade.
Ja.
Och inte kunde förstå, vad ville han? Vad händer?
Vad har hänt med Stefan Sauk?
Ja. Men det här är ju inte så... I andra kulturer så är det vanligare.
Ja,
jag menar, De Niro hade en lång drap om Donald Trump till exempel. Det är inte så konstigt. Ja, säger man, ja, men han hade ju rätt. Han tyckte ju rätt.
Ja, om rätta personer har åsikter. Och det är okej om du gör om Sverigedemokraterna, men du kan inte göra om Daniel Hildén, som står för det goda.
Nej, precis. Jag kan göra om Sverigedemokraterna också. Jag kommer att göra det, därför att jag menar, de behöver också få sitt skit. Liksom. Man ska komma ihåg en sak. Sverigedemokraterna är bara... att de överhuvudtaget existerar på det sätt som de gör är en konsekvens av de etablerade politikernas oförmåga att hantera verkligheten. Punkt slut. No more, no less. Det är ett missnöjesparti som alla andra partier var från början.
Men hur var reaktionerna på videoklippet?
Ja, de var ju superpositiva. Och sen har det varit flera videosnuttar som jag har slängt upp sådär. Inte med någon ordning, utan när jag tycker att när det är fullt i huvudet liksom, med någonting, så spyr jag ut det. Eller så försöker jag lägga lite tid på att skriva och sådär. Och i vissa ämnen, där går jag in och forskar. Som nu till exempel när det gäller, tjena, välkommen. Om du kommer så här sent så kommer du... I min värld kommer man inte ens in.
Vad sa du?
Om man kommer så här sent så kommer man inte ens in.
Aha. Jag skyller på själv. Deras tryckluftsmaskin var ur funktion.
Ja, exakt.
Och det är måndag.
Ja.
Och så fyller man år. Och då kommer all jävelskap.
Grattis, fyller idag.
Ja, så sambon hade ju uppvaktat och grejer.
Ja, men du är så ursäktad. Så ursäktad. Jag skojar lite med dig bara.
Ja, nej, men det är lugnt. Men lagen om alltings jävlighet.
Ja.
Så jag kastar mig i bilen. Då gnäller den över att det är för dåligt tryck i däcken.
Ja.
Kör till macken. Då är jag redan där, förlorar 5 minuter. Då är den nu funktion. För det händer ingenting. Jag ska... Nej. och så får jag åka runt och leta tryck, ja du vet, och så kommer allt på en gång. Det är måndag.
Så nu skäller du på skäll?
Ja, highway to skäll.
Välkommen Chango, grattis.
Grattis.
Ja, tack.
Hur gammal blir du?
Jag tror det är 39.
Ja, oh, just det, du tror. Just det, exakt.
Ja, jag har heller haft koll.
Ja,
efter 20, det kommer en dag när man har koll.
Efter 20 vill man inte bli äldre.
Vi pratar...
efter 20 vill man inte bli äldre.
Efter 30 skulle jag säga.
Ja. Jag vet 30, inte, det är ångesten kommer där någonstans.
Nej, 30
är bra. Jag vill bli påmind.
40, jag vill stanna vid 40.
Kommer du ihåg, ja det gör du såklart, Yrroll.
Vi har redan pratat om det.
Jaha, den här scenen där du är kock med någon kräfta eller vad? Där du pratar om döden eller vad det var. En monolog.
Mm.
Den tänker jag nästan alltid på när man tänker på att man fyller år och man blir äldre. Då ser jag Stefan stå där med den här monologen om livet och alltings mening och vad det nu var för något.
Exakt. Den är tidlös.
Ja, den är... Jag var inte gammal när jag såg den första gången, men det var den fastnade.
Vi var inne på att prata om spontana filmklipp på Facebook, och när Stefan släppte ut en klipp med där han spydde gallan på Daniel Heldén 2018 var det va?
Ja, våren 18.
Ja. Och den fick över 100 000 visningar
på ett dygn.
På ett dygn.
135 000 till och med.
Mm. 135.
Då blir jag lite fundersam. Vad fan är det här för jävla medium? Det här kan man ju använda på något sätt. Men det har inte blivit, det har varit väldigt sporadiskt sådär, och inte med någon slags, det är inte som Henrik Jönsson klockan 8 varje lördag morgon, utan det kommer när det kommer liksom. Men som sagt, ibland i vissa, och mycket är ju spur of the moment, när man går och liksom irriterar sig med någonting och sen så skjuter man av någonting i skogen eller i bilen eller i en, den miljö som jag brukar vara i. Men en del ämnen känner jag att, vänta nu, här kan jag för lite, då måste jag liksom, som energipolitiken till exempel i Sverige, kärnkraft, vindkraft, bidibibibab, havsbaserad vindkraft, då har jag ägnat nu en månad åt att liksom borra i det ämnet och gjort så att jag har försökt hitta sakkunniga människor som är forskare på riktigt, professorer som kan det här och som står också fria, som inte har fingrarna i statens syltburk, om ni förstår vad jag menar. Därför att du kan köpa vilken professor du vill, men det har man gjort nu också. Man släpade upp någon gammal teknikprofessor professor i teknikhistoria som var negativ mot kärnkraft, såklart. Men man undrar, man såg bilden på dem, tänkte man, vänta nu, har den här farbrorn verkligen klätt på sig själv? Det var liksom min känsla, men han var ju negativ mot kärnkraft. Och fine, jag är inte heller positiv till kärnkraft. Jag tycker det verkar lite wow, spooky sådär med det här avfallet. Men att släcka ner de energikällorna innan vi har ett alternativ är ju fullständigt hål i huvudet.
Jag funderar på att man verkar köpa sig en professor, men det måste väl gälla lika hög grad med kulturarbetare.
You bet. Men du använder inte kulturarbetare som experter.
Nej.
Du skriver inte expert i tidningen, kolon, och sen ska vi tro på den här experten bara för att det är en expert. Förstår du vad jag menar? Det är en viss
skillnad.
En kulturarbetare är en sketen kulturarbetare som har sin egen tolkning, och sen kan den göra någonting som vi kan tycka om. Gilla eller inte gilla och så vidare. Men när man går ut och säger, det här är en expert, det här ska vi tro på, det här ska ni tro på, för det här är en expert. Ja, men den där är en betald expert. Då blir det lite värre. Det är en väldig skillnad. Det är två olika världar för mig. Mm, jag förstår hur du tänker.
Jag tänker att man brukar säga att kulturen ska vara fri. Man pratar om armlängds avstånd.
Vad ska det gå till?
Man pratar om armlängds avstånd. Att kulturen ska vara fri. Staten ska inte in och styra i kulturen.
Precis.
Och sen,
så är det ju inte längre.
Nej, alltså alla som ska söka stöd för någonting, du måste ha med mångfald, genus, alla de här sakerna som religionen för stunden.
Det där är en egen podd, kan jag säga, och diskutera vad som har hänt där. Därför att nu har ju universiteten och högskolorna blivit också politiserade på ett sätt som inte gagnar konsten, kan jag säga, och inte gagnar kulturen. Därför att jag menar, att kulturen ska vara fri, man startade någonting som, vad kallar man det för, Screenwriters Stockholm eller något sånt där. Jag tror att det var, om det var Reidar Jönsson som var initiativtagare, samlade alltså filmmanusarbetare på Skeppsbron för att skapa en pool av manusförfattare till film. Men då sitter man där och skriver på sitt filmmanus som man verkligen brinner för, och sen så har man på Filminstitutet, då byter man konsulent. Jävlar, shit, vad fan, jag kan inte skriva det här. Släcker ner datorn och tänker, vänta nu, vem är det som är konsulent nu då? Ja, det är hon, och jävlar, nej, men då kan jag inte göra det, det här manuset funkar ju inte då. Då måste jag ju liksom skriva någonting som hon gillar. Vad har du friheten där?
Men, det låter ju helt är det en anledning till att svensk filmbransch ser ut lite som det gör om du jämför det med svensk spelbransch?
Ja, det skulle jag säga.
Vilken spelbransch? Casino, men, och sånt.
Nej, alltså dataspel.
Gaming, dataspel.
Vi är liksom världsledande på det, det är jättebra rykte.
Där är ju inte staten inblandad.
Det är det jag menar, det är det ute efter.
Det är en väldigt bra liknelse, därför att, eller ett exemplifiering av det vi pratar om. Därför att de här kultur... spelbranschen är ju... Det är helt fritt skapande.
Ja.
Och jävla vad det händer grejer. Oh. Musikbranschen, helt fritt skapande. Jävla vad det händer grejer. Filmbranschen, nej, då måste vi ha det här och det här och det här. Och sen måste det vara rätt också. Det är klart som fan att det blir saggigt. Och det här gäller ju inte bara filmbranschen, det gäller ju även tv-serier liksom.
Yeah. Är det här en utveckling som gör dig sorgsen som skådespelare?
Förbannad skulle jag säga. Därför att jag blir sorgsen av då har jag på något sätt gett upp. Jag ger ju aldrig upp. Jag tillhör den kategorin.
Jag skulle kunna läsa upp en liten sak i DN som en illustration och en del tänker. Det var så, jag var intervjuad för ett tag sedan då när vi fick ny regering som en av elaka högerprofiler.
Är du en sån?
Ja, det är jag. Mycket elak och hemsk högerprofil.
Jaha, okej. Okay. Är det här ett högerforum jag sitter i nu?
Ja, det vet jag inte. Det är nog väldigt blandat.
Nej, det skulle jag inte säga.
Det är nog väldigt...
Är det ett SD-forum?
Nej, det skulle jag inte säga.
Det är den breda mitten här inne.
Det kan man nog säga.
Den som försvann.
Men jag brukar vara en sån här röst i offentligheten som säger det där. Jag trampar på tårna lite.
Okej.
Okay. Och när man är en sån, då blir man ju gärna placerad väldigt som den där elakingen som och då sa jag i den här profilen att man borde lägga ner Svenska Filminstitutet, för det är det största hindret för att skapa bra svensk film. Och då fick jag en drapa mot mig i DN från Helena Lindblad, så står det: utan Filminstitutet skulle vi inte ha någon svensk film, genrefrick är rubriken. Och då argumenterar man att i gräset, det räcker jag läsa upp den, utan skattepengar skulle varken ursvenska kostymdramer som Utvandrarna eller Ruben Östlunds prisade filmer kunna bli till. Det är bara okunnig populism att tro att den kapitalintensiva långfilmen blir bättre och friare utan cash, skriver Helena Lindblad. Och det jag reagerar på är ju tankesättet att om inte skattepengar finns, då finns det inte pengar alls.
Alltså så här är det, jag tror att det finns en poäng hos er båda två skulle jag säga. Därför att man kan ju gå till Danmark, jag vet inte om de har gjort om sitt system, men de har ett annat system. De har egentligen två system, de har ett system som är vårt. Där det är, och man ska komma ihåg en sak också, att en fullfinansierad film från Filminstitutet, de är inte så många, utan det kommer ett stöd, det kan vara manusstöd, det kan vara en massa olika stöd, men sen får du lägga på att finansiera film i ett korthus. Först måste du få något kort att stå så här liksom, okej, vi har de här. Jaha, har ni de där?
Och vilka brukar det vara?
Det kan vara stöd från Filminstitutet i botten. Det behöver inte vara det. Det kan vara helt annat också. Det finns en mängd olika fonder att söka. Det här är en hel djungel. Det här är en skicklig producent. Vet ju vad man... Juri Mars till exempel. Det har ju europeiska filmfonder. Du har Filmpool Nord. Alla de här filmpoolerna som vi har i Sverige. Och sen har du Filminstitutet. Så vi har en mängd olika ställen att söka finansiering, och det här är som olika kort, och så har man fått ihop en bit, men du har fortfarande några kort kvar, och då kommer ja, men vi har här, du kanske man behöver ha lite kapital utifrån från den fria marknaden, från näringslivet, och då kanske man behåll frågan, så kanske det kommer men så är det kanske en av de här korten här nere som nej, vi drar tillbaka vårt stöd, eller vi tar tillbaka, då rasar hela korthuset, för alla de här delfinansieringsbitarna är beroende av varandra. Mm. Så att få ihop en filmbudget, det är ett konststycke i sig faktiskt. Så det är många bäckar små. Men danskarna hade ett smart system. De hade ett system, om de har det kvar vet jag inte, men de hade i alla fall ett system där de har det som det svenska systemet. Då hade de ett annat system där om det är så att du lyckas sopa ihop 50% av budgeten själv, på hur du vill, vilket sätt som helst, då finns det uppenbarligen så pass många människor som tror på det här projektet, så att då ska vi se till att det blir gjort. Mm. Då sköt staten till den andra resterande snyggt halvan. Och det är ett väldigt mycket snyggare sätt att göra det på. Där fanns det inga så att säga ideologiska eller liksom att du måste ha en viss gender-certifiering på projektet eller bla 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 bla. Och då blir det plötsligt lite friare. Och det är ett mycket sundare sätt och finansiera film på ett sundare sätt att ha det. Jag kan hålla med dig när du säger lägg ner Filminstitutet. Jag kan hålla med Helena också som säger det hon säger. Alltså jag håller med er båda på ett sätt. Man måste göra om hela filmpolitiken. Man måste framförallt ta bort det politiserade. Alltså,
ja, precis.
Ja, det måste man göra.
Men får jag bara kritisera kulturvärlden då? Och vara djävulens advokat här?
För jag är slå in öppna dörrar kan jag tänka. Även om jag är kulturarbetare.
Men jag är för detta kulturarbetare.
Ja, vad är du nu då?
Nu vet jag inte vad jag är. Men jag gjorde kultur för länge sedan. Jag var musiker. Och okay. Då gick folk runt och sökte stöd för att köpa instrument och prylar och bla bla bla. Och jag sökte inte det, inte för att jag var ideologiskt emot det. Det var för att jag fattade inte vad det var. Jag förstod inte hur det funkar. Det var så jobbigt med papper och grejer. Så jag gick och jobbade på Max. Stod och stekte burgare, sparade pengar, köpte prylar. Och jag hade väldigt låg budget. Men det fick liksom bli ramen för hur jag skapar. Mm. Och så kunde jag skapa och sälja och tjäna pengar på det. Och så tittar jag på film idag. Där så fort tanken om att nu ska vi göra en film, så börjar folk tänka sig, då behöver vi ljus, smink, vi behöver det här, och så får du en så här budgetunderlag på 20 millar. Mm. Medan du kan köpa en kamera som är så pass bra så att Netflix har godkänt den kameran för sina produktioner.
Amen.
Den kan du få begagnat för under 20 000 lappen. Mm. Och du kan med enkel ljussättning som du kan köpa från Kjell & Company, om du är tillräckligt talangfull, låta begränsningarna rama in hur du gör den här filmen.
Kan jag göra Dogma?
Du kan göra väldigt mycket och den här guerrilla-approachen till film saknar jag i Sverige. Och jag tror att det kanske beror på att det inte finns så mycket talang i det här landet. Så de behöver så mycket stödhjul i form av maskiner och teknik och prylar och andra experter. Det finns inga one-man-show powerhouses. Oh. Eller de är väldigt få.
Det finns en del talang, det skulle jag säga.
Okej, okay, det finns talang.
Jag tror att det finns en jävla massa talang faktiskt.
Men var är guerrilla-själen i svensk film? Var är den?
Ja, här sitter ju en av dem. Vi gjorde Videomannen på... Vi var 5 pers. En långfilm. Den gav en guldbagge till Lena. Bästa kvinnliga biroll. Och den gjorde det på 3 veckor.
Det var den ni hade finansierat själva och allting.
Ja, precis. Och den gör enorm succé utomlands. Den är väldigt nischad. Det är en film för cineaster som är intresserad av något som kallas för giallofilm.
Mm-hmm.
Ja, det är en italiensk typ av splatter love movie. Kristina Lindberg, den här gamla pinuppan som fanns på 70-talet tror jag, som hon lever ju fortfarande, men hon var utvecklingstjej i FIB Aktuellt och Lektyr och de här tidningarna. Hon var med och gjorde några sådana filmer när hon var ung, och den handlar om en videouthyrare på den tiden när man hyrde videofilm, VHS-film, och jag kommer inte ihåg, nu måste jag leta, jag tror den låg på Landala torg i Göteborg. en snubbe som hette Ennio. Han döpte sig själv till Ennio efter Ennio Morricone som är då den här kända kompositören som har gjort många fantastiska filmer, musiken till. Och han, sen dog ju VHS-branschen, men han tog alla sina filmer ner i en källare och då hade han alla sina filmer i en källare och satt där och klippte sina VHS-er och samlade på speciella boxar och sådär.
Snabb fråga, den Kristina Lindberg, är det den personen?
Nej.
Det är det inte?
Nej, det är det inte. Nej, nej, nej.
Nej, nej, okej. Okay. Jag var bara lite orolig att det var min... Jag har en halvsyrra nämligen. Nej. Som...
Hon var så ung på 70-talet, så hon ser lite annorlunda ut idag.
Den där... Ja, det här är, den här personen är väl över 50, som du ser på de här bilderna.
Ja, det är väl
jo.
Väldigt fixade bilder skulle jag säga.
Jo, jag är bara orolig för det är min halvsyrra.
Ja.
Så jag var lite bara inte den Kristina Lindberg.
Nej, det är det inte.
Ja, det var ju tur.
Men VHS-källaren med boxarna.
Just det.
Giallo.
Giallo-film, ja. Och den gjorde vi, det var ett grillafilmprojekt. Vi, Rafael Edholm och jag har ju hållit på, han har gjort flera grillarullar. Och Babbas bilar och alla möjliga. Så det finns, men det är tyngre. Mm. Därför att en sak är att sitta och göra musik i en studio, det är en annan sak att sopa ihop ett filmteam och spela in film. Därför det kräver så väldigt mycket mer.
Mm.
Det är ett jävla jobb alltså.
Har du fått ovänner i kulturvärlden?
Oj, ja, herregud. Absolut. Det begreppet cancel-kulturen har ju drabbat mig. Det kan man ju lugnt säga. Men...
I skådespelarbranschen? Ja, för, men absolut. Inte ljudboksbranschen, va?
Nej, absolut inte där.
För du är ju...
Men även där så är det ju... Jag menar, på de stora ljudboksförlagen så är... Jag har ju hört att man internt säger, ja men Sauk, vi kan inte... Ska vi verkligen jobba med honom? Han håller ju på och spårar. Och då vill jag bara säga, nej, det är inte Sauk som spårar. Det är världen som spårar. Och Sverige håller med all tydlighet på att spåra. Det är bara, han håller upp en spegel och talar om det.
Men jag förstår fortfarande inte, för att jag hör liknande om att Stefan Sauk har spårat på YouTube med valfläsk och den här, på Facebook innan och sådär. Men jag förstår inte riktigt det argumentet, för går man tillbaka i tiden så gjorde ju du nästan liknande med Lori och de andra.
Absolut.
Alltså ni höll upp ett spegel mot samhället. Ni drev med makten.
Ja.
Nu driver du med makten. Du driver ju inte med någon enskilda personer.
Nej.
Så vad har hänt? Varför ser man inte
det kulturella taket har sjunkit. Vi håller på att skapa en DDR-befolkning av rättrogna i Sverige. Och det är livsfarligt. Alla som har levt lite och varit i öststaterna när det var öststater innan muren föll vet ju vad som händer med en befolkning som lever under ett repressivt system, politiskt system, vare sig det är kommunistiskt eller om det är fascistiskt eller vad det nu är, eller under en diktator. Som det är samma när du så att säga hjärntvättar en befolkning. Så att det som håller på att hända i Sverige det är att vi man talar om åsiktskorridoren, man talar om tystnadskultur. Det är sådana här begrepp som har kommit upp som används flitigt. Tystnadskultur, åsiktskorridor. Varenda stort företag har en policy, en rule of, eller code of conduct. Det vill säga hur du ska bete dig. Man kollar sociala medier. Jag har massa kompisar som inte vågar dela veckans valfläsk som är ett satiriskt nyhetsprogram. Vad skojar du eller? Det här är humor.
Som är väldigt roligt.
Ja, en del tycker det är väldigt roligt. Vi tycker det är kul. Vi tycker till och med vi tycker det är lilla veckans val.
Ja, den är bra.
Den tycker vi är ännu bättre.
Får jag spela upp bara en liten sekvens från senaste avsnittet som gjorde att jag skrattade rätt mycket. Det här är alltså lilla
veckans valfläsk.
På lätt svenska också.
Ja, exakt. Aha,
som lilla aktuell.
På lätt svenska.
Det är dags för lilla veckans valfläsk. Kids edition. Nyheter på lätt svenska. Sverige har fått en ny regering. Och nu är något som kallas demokratin hotad. Demokrati betyder att socialdemokraterna alltid får bestämma. Helst med hjälp av propellerpär, sura Märta, röda Norsi och tokiga tanten i Centerpartiet. Men nu blev det alltså fel. Och svenska folket röstade bort demokratin. Många svenskar sa att de skulle rösta på Socialdemokraterna, men de ljög för sina kompisar. Och sen gick de och röstade på Moderaterna och Sverigedemokraterna i alla fall. Jättedumt. Man ska inte ljuga. Och nu kan demokratin försvinna även i andra länder i hela världen. Ja. Sverige har fått...
Så här. Ser du någon skillnad också på när du gjorde Lori, där ni drev med makten, och idag? För jag kan tänka mig idag att en del som ser det här klippet säger Stefan Sauk, han är på vår sida, han är höger, han hatar sossarna, han är SD-are. Gjorde man så på den tiden?
Nej, den polariseringen fanns inte på den tiden. Den var inte lika stark, men det fanns ju vänster och höger och högerpolitik och högerblocket och vänsterblocket då också. Men den starka, och nu är ju tonläget så uppskruvat i vårt samhälle. Så att andas du åt fel riktning, va, så tar det hus i, blir eldsvåda i den andra riktningen. Man får en eldkastare i arslet liksom. Så att det var inte, jag tror att det handlar om att polariseringen var inte lika kraftig på den tiden.
Alltså båda sidorna kunde skratta åt varandra.
Ja, men jag var ju könsmogen på 70-talet liksom. Man kunde ju ta en joint med en snubbe tillsammans med, så att folk i afghanpälsar och med sin chillo, och sen rökte en braja med en kostymnisse som var supermoderat och garvade arslet av sig tillsammans. Mm. Sen höll man inte med varandra. Man tyckte man var liksom jävla jag menar, som till exempel Easy Rider är en perfekt beskrivning av det jag snackar om, med de här två hippiesnubbarna, Dennis Hopper och Peter Fonda, som åker iväg på sina bikes, och sen träffar de den här lite kamerala typen i Jack Nicholson-figur som liksom åker med dem i sin kostym liksom. Det var lite, det är en bra bild av 70-talet. Man ska inte idealisera det heller, va, därför att men det fanns en större tolerans. Man kunde ha olika uppfattningar, och man slog inte ihjäl varandra för att man hade olika uppfattningar, eller ville slå ihjäl varandra för att man hade olika uppfattningar. Man kunde diskutera liksom och sådär. Men det här är ju liksom tyckanden, och det kan man tycka massor om säkert. Men jag skulle säga att det var annorlunda. Vi slog på makten då, ja. Vi slår på makten idag. Och vi slår på framförallt också fenomen. Jag tycker ju väldigt illa om hyckleri. Och när det är så att säga, det finns ingen konsekvens. När det är inkonsekvens liksom i sammanhanget. Jag menar, vi säger att vi måste nu rusta upp försvaret för att, ja, det tror fan det. Liksom, ja, fast...
Ja, men ni kan inte få skjuta med ammunition där ute på skjutfältet, för vi miljöprövas, det går inte.
Nej, okej. Det blir väldigt svårt. Alltså, det är så många såna här grejer där ena handen inte tycks veta vad den andra gör.
Om vi tittar nu på veckans valfläsk.
Ja.
Nu har vi en ny regering.
Ja.
Och nu, jag utgår ifrån att du kanske kommer att driva mer med den makten. Jag vet inte. Alltså, det vet man inte.
Lika mycket skulle jag säga.
Ja, men precis. Är du rädd för att din publik, i alla fall den delen av publiken som har placerat det i någon höger SD-fack, att de kommer säga, vad är det här nu? Byter du sida nu? Du var ju vår gubbe.
Ja, nej. Jag står utanför. Då får de väl ta det då. Då har jag bytt sida för dem. Jag har inte haft någon sida. Jag slår på makten. Jag tycker det där är dumt, det där är dumt, det där. Sen kan man ju diskutera, ja, nej. Ja, det får väl bli så då. Mm.
Men då är man en riktig, ska man säga, satiriker. Eller en riktig...
Ja, det måste ju stå helt utanför. Och det spelar ingen roll hur många gånger jag säger det. Folk begriper inte det i alla fall. Aha, han är SD, han är hög. Nej.
Jag tänker på 90-talet. Det var då jag blev könsmogen. Men det känns som att det du beskriver från 70-talet, det sista andetaget av det fanns kvar då, att var du vänster, då var man hipp.
Ja.
Medan högermänniskor var lite töntar.
Ja, ja, absolut.
Medan nu, är du vänster så är du god, och är du höger så är du ond.
Mm.
Så när du kritiserar makten och makten råkar vara vänster, då kritiserar du godhet.
Mm. Mm.
Och jag tror det är därför folk blir nästan våldsamma, de blir lite rabiata. Är du emot demokratin? Är du emot mänskliga rättigheter? Ja, ja, ja. Är du emot medmänsklighet? Varför har folk blivit så jävla allvarliga?
Ja, det är också en bra fråga. Var tog humorn vägen? Idag till exempel, om du skämtar, unga människor tittar ju på en ungefär som att det brinner i huvudet. Mm. Alltså man ser hur kortslutningen bara fräste till i hjärnan. Och de vet inte, hur ska jag ta det här? Får jag skratta åt det här? Får jag inte skratta åt det här? Jag vet inte. Och man ser också när skrattet var på väg, men sen stoppades. För att och det blir väldigt sådär, lite tragiskt kan jag tycka. Man kan inte skämta om sådär. Man får inte säga så. Jo. Man måste lära sig. Alltså det vittnar ju då om att vi håller på att bli dummare och dummare för varje år som går. Därför att om vi inte kan se vad som är bakom skämtet. Om vi inte kan se hjärtat bakom. Om vi inte kan se avnämaren, det vill säga intentionen. Vad vill den här människan? Vill den här människan vara elak? Är det här en arselhög? Eller vad fan är det här för något? Är det en rasist eller är det det? Utan, vad vill människan egentligen? Om man inte fattar det och fattar att det här är ett medel att påvisa någonting, ett medel att hålla upp ett spegel. Om man inte begriper det, då har vi ett problem, och vi har ett problem.
Och det är det jag skulle vilja säga att man har gått lite vilse kring, är det du beskriver nu. Mm. Att man har blivit lite förvirrad kring det. För om man tittar på den här sketchen med den här sprayen,
all
skit försvinner. Ja. Alltså det den gör för mig när jag ser den, det är att den beskriver hur korkad rasism är som koncept.
Exakt.
Att man kan skratta hur dumt det är att man går runt med en spray och hon är en så här överklass tant med hund som säger en invandrare, och så sprayar hon bort honom.
Mm.
Det blir så absurt och roligt, det är så korkat. Men en del som ser det där tolkar ju verkligen det här är hot och hat mot invandrare.
Ja, 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 visst. Jo, men vi hade såna. Vi gjorde en, man hade ju, det var ju valtider vid den tiden också. Vi gjorde något som heter tillfälligt valbrott i Aktuellt, 2 eller 3 stycken små avsnitt som en specialare vid sidan om så där, för att Aktuellt-redaktionen ville att vi skulle göra det. Och det var väldigt populärt då. Då var det åtgärdspaket, ekonomiska åtgärdspaket som för 90-talet, vi hade ju haft en kris där. Så att då var det åtgärdspaket, var ett väldigt populärt ord. Och då kom vi på det att då ska vi ha åtgärdspaket för att göra, till exempel, vi har ju en väldigt stor människogrupp i Sverige som är extremt olönsam. Pensionärer till exempel. Och då har jag att hitta på, då har vi en mängd åtgärdspaket för just att göra pensionärer lönsamma igen. Levande fartgupp till exempel. Gjut in en pensionär i asfalten. Gamlingar istället för guldfiber, tilläggsisolering, jättebra. Och så vidare och så vidare. Och det här var ju satir såklart. För att egentligen så menar ju vi på att vi tar inte hand om våra gamla. Exakt. På ett värdigt sätt. Det är vad vi påvisar.
Ja,
men tar man det bokstavligt, så Aktuellt blev ju, växeln blev nerringd på SVT. Den blev så nerringd så att den kraschade ihop. Så att Jan Scherman berättade för mig att jag kommer ihåg den kvällen, därför att då rasade allt ihop. Så vi satt på relation och sa, vad gör vi nu? Nej, vi går hem. Vi kan inte göra något mer här. Så det var, då tog alla pensionärer det bokstavligt. Inte alla såklart, många förstod ju. Men det där är svårt. Men satir är väldigt viktigt alltså. Det är väldigt viktigt.
Är vi bra på det i Sverige?
Vi har några som är väldigt duktiga. Roffe Börjlin har ju hade en penna, nu skriver han ju romaner bara och filmmanus och sådär. Men han hade ju en satirisk penna som var knivskarp. Och vi jobbade väldigt intensivt med de texterna som vi gjorde. Det var han som skrev det jag gjorde i Lorry. Tillfälligt avbrott. Men vi jobbade ju, vi enades om vad vi ville ge oss på för ämnen, Och sen skrev Roffe ett utkast och så tittade jag på det och så tyckte jag att man skulle göra en karaktär av det och det får inte bli pretentiöst. Så gick det här pappret fram och tillbaka 7, 8, 9 gånger. Jag tror att det är avsnitt 9 eller version 9 som vi filmar i Yrrol. Nå hej, mitt namn är Cancer. Stör jag?
Jo,
det gör jag nästan alltid på något sätt. Så den gick fram och tillbaka, tror jag, 8 eller 9 gånger. Så att, och sen när jag hade en text som jag tyckte den här kan jag ha, då hade vi en på Lorry-redaktionen, hängde då på gamla Radio Sweden-baracken på Vallalavägen. SVT Drama låg ju på Vallalavägen då, gamla A1. Och där låg en gammal barack, uttjänta baracker. Och där hängde Radio Sweden. Och där hade vi en redaktion. Och så fanns ett rum där som var helt tomt. Och då tog jag det. Jag kan repa här inne. Och det var det där lilla rummet som vi sedan använde. Vi gjorde ingenting åt det. Vi lät det vara. Så att jag ställde in en VHS-kamera där på stativ. Och sen hade jag texten i hand. Och så började jag lalla med den där. Och sen höll jag på en dag. Jag låste in mig där på ungefär vid 9 tiden på morgonen. Och sen körde jag loss där inne. Och sen framåt 3-4 så hade jag någonting på band som jag... Då hade jag också lagt till saker, dragit ifrån saker. Kanske lagt till ett uttryck eller någonting. Och sen ringde jag Roffe och sa okej, kolla det här, vad tror du? Ja, för fan, vi kör på det. Sen fick Kjelle komma och titta, som var Kjelle Sundvall, var regissör. Och sen fick då producenten komma och titta på det, som tittade med skräckslagen blick och tänkte att ja, men det där, jaha, ja. Han riktigt greppade inte det där.
Nej.
Han var inte riktigt där. Och sen fick ju juridiska titta på det också. ifall det var så att, men det var inte vi som sa de värsta sakerna, det var ju Kanal C. Och det gjorde Roffe tillsammans med Karsten Regild, som var konstnär. Rest in peace. Så Karsten och Roffe gjorde ju Kanal C, som var de här satiriska reklaminslagen. Och de var ju nästan lite vassare, nästan lite brutalare. Men vi var jävligt brutala också.
Gjorde inte ni Cosby-linen?
Cosby-linen?
Nej. Det var del av Yrrol.
Det var en del...
Ah, okay.
Ja, nej, det var nog Dalle och gänget som gjorde.
Ah, okay.
Rasta mota Zimmer-linen!
Ja, men det var ju Cosby fast i Finland.
Ja.
Där alla har blackface.
Ja.
Det hade inte funkat idag heller, tror jag.
Nej.
Nej.
Du, så får jag fråga, du som kom sent här, jag hörde inte aldrig vad du hette.
Genre Frick.
Genre Frick. Okej, okay. Genre Frick. Men du är en sån här högerpopulist, jag hört.
Ja, de säger det.
Okej.
Okay. En kulturarbetande högerpopulist, kan man nog säga.
Vad är din kulturgärning?
Ja, vad kallar de det näthat, tror jag.
Nej, men vad...
Nej, jag har väl... Det började med att jag gjorde filmmanus faktiskt.
Mm-hmm.
Ihop med en kompis, Jakob. Och sen hade jag köpt en... Alltså, jag var ju lusfattig och hamnade i Stockholm. Och ja, lång story. Och sen... det var ju väldigt bra filmat och dokumentärt med. Och då var det ju en del tv-kanaler, TV4, Aftonbladet och olika som ville köpa videobilder av mig när jag varit ute och filmat något sånt som hade hänt. Och sen började vi snurra in på det där och fick bara några småkronor här och där. Sen startade vi en tidning, Nyheter Idag, där vi... Ja, det vi skrivit mycket om politik och så. Kommer du ihåg Iraks försvarsminister som gick på bidrag i Sverige? Det var vi som avslöjade.
Okay.
Sådana där saker kunde vi gräva i och dra upp. Sen har det väl blivit... sen nu på sistone drog igång ett elbolag, kärnkraft. Det är den kaffemuggen du har där, det är från den. Det är Åsa Romsson som gråter i talarstolen och så står det miljöpartistiska tårar. Alltså när du dricker ur muggen så är det ju deras tårar du dricker.
Mm.
Det är okay. Lite så här. Men man, vad ska man säga? Tänk kultur, fast lite från höger. Jag är lite så här libertarian, om du har hört talas om begreppet.
Oh ja.
Jag vill ha en liten stat fritt, så fritt som möjligt.
Ja.
Ungefär så kan man väl ringa in mig.
Du har varit polis, Mustafa.
Ja, jag har varit polis innan. Nu åker jag runt och föreläser mycket för nyanlända och skriver lite böcker och sådär. Ja. Jag är god vän med Jens Gamman, som du kanske känner till.
Ja, det är vi som gör.
Precis. Och han är polis i Järva idag.
Du är polis idag? Mm. Okej. Okay. Då har du sett I lagens namn.
Det var därför vi bjöd hit dig. För vi har ju sett den filmen på skolan och det var en väldigt viktig del av utbildningen, okay, eller den kursen.
Ja.
För... har alla sett här I lagens namn?
Nej, alltså jag har inte sett den.
Du har gått skolan. Du är polis.
Vad fan är lagens namn?
Wow.
Det är en polisfilm. Alltså den handlar ju... Alltså, okej, okay, förlåt. Vill du...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Dom oste du betala om du ska lisnamer. Du formanga flera avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning for avsnitt, där det finns information for att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.